En podcast från Aftonbladet.
Bestialisk månmördare misstänks för massslakt, gick det att läsa i Aftonbladet den 20 november 1957. Mannen som det handlade om, amerikanen Ed Gein, kallades för slaktaren från Plainfield i tidningarna. Nu, mer än 60 år senare, är Ed Gein återigen på alla släppar.
It's so beyond the bounds of, you know, comprehension. So, yeah, I mean, as far as I have been able to determine in my many years of research, Gein is unique in not only in the annals of American crime but world crime.
Han började mörda kvinnor då och tömde dem på då, ja, det inre och ja, tog deras skallar och händer och så vidare.
Ed Gein föddes i USA 1906 och bodde tillsammans med sin mamma hela livet. Det var 1957 som polisen grep honom, misstänkt för mord på Bernice Warden i det lilla samhället Plainfield. När polisen undersökte Ed Geins hem klev de rakt in i en skräckkammare. På gården hittades bland annat dödskallar monterade på sängstolpar, 4 näsor, en låda med 9 vaginor och en lampskärm av huden från en människas ansikte. Man misstänker att Ed Gein under åren mördat flera kvinnor, men i slutändan lyckades man döma honom för 2 mord. Han ska även ha styckat och flott kroppar och tillverkat både kläder och möbler av dem. I polisförhör fick Ed Gein frågan om vad han gjorde med de dödas huvuden. Jag högg av dem. Som en huvudjägare, hörs han säga på en inspelning från det över 60 år gamla förhöret.
What would you do with the head?
Take the flesh off like the headhunter.
Flera Hollywoodfilmer har inspirerats av det Ed Gein gjorde, såsom Psycho, Motorsågsmassaken och När lammen tystnar. Och nu har händelserna växt till liv igen efter att Netflix gjort en ny säsong av serien Monster med Gein som huvudperson. Hur kom det sig att Ed Gein blev en av historiens mest kända mördare? Vad hände med honom efteråt? Och varför är vi så fascinerade av seriemördare? Med mig för att prata om Ed Gein, slaktaren från Plainfield, har jag Matilda Apria, krimreporter här på Aftonbladet. Hej Matilda!
Hej!
Varför är du så fascinerad av Ed Gein?
Alltså jag tror att det är för att det han har gjort är så pass makabert att det är liksom helt svårt och helt omöjligt att föreställa sig själv liksom. Så det är väl, och det är nog därför det fascinerar så många. Han är ju en av de mest mytomspunna brottslingarna i amerikansk historia. Och så det i kombination av hans väldigt speciella personlighet och det isolerade livet han levde på landet. Det var liksom ingen som kände honom som kunde föreställa sig att han var ett monster och levde i den skräckvärld som han faktiskt gjorde.
Och vad var det han gjorde?
Jo, men Ed Gein, han mördade minst 2 kvinnor. Det var Mary Hogan 1954 och Bernice Warden 1957. Men det mest chockerande, det var ju att polisen upptäckte att han under flera år hade grävt upp kvinnolik från kyrkogårdar och använt kroppsdelar för att tillverka kläder, möbler och masker. Han hade till exempel gjort lampskärmar av mänsklig hud och skålar av skallben och en dräkt av kvinnokroppsdelar.
Och varför gjorde han det här?
Ja, för han hade ett väldigt speciellt förhållande till sin mamma. Hon var väldigt religiös och hade en väldigt sträng uppfostringsmetod. Hon var kontrollerande, Augusta hette hon. Hon lärde honom till exempel att kvinnor var syndiga. Och när hon dog, då blev han ännu mer isolerad och hans mentala tillstånd, det blev kraftigt försämrat. Han utvecklade en slags besatthet av döden och sin mamma. Tanken på att bli henne, att han ville skapa en kvinnodräkt för att kunna ta på sig hennes identitet. Och psykologer har i efterhand menat då att hans handlingar berodde på sorg och en slags förvriden kärlek och total verklighetsförlust snarare än ren ondska och sadism.
Man kan skylla lite på hans mamma då för att han blev det här monstret.
Ja, det skulle man väl verkligen kunna säga. Det beror väl lite på hur man ser på det här med arv och miljö. Men definitivt så var det ju det här speciella förhållandet mellan mor och son som påverkade honom djupt.
Och han mördade två kvinnor och fyllde sitt hus med olika likdelar. Hur åkte han fast?
Han greps 1957 och det var efter att Bernice Warden hade försvunnit. Polisen hittade blodspår i hennes butik och ett sista kvitto som var utskrivet och det gick till honom. Och då leddes polisen till Edgins gård. Och när de sen gick in, då fann de Bernice kropp upphängd i ladan. Och sen upptäckte de alla andra kroppsdelar och makabra föremål inomhus.
Vad möttes polisen av när de kom till hans hus?
Poliserna de möttes ju av en mardrömslik scen. Överallt fanns det rester av människor. Det var skelettdelar och skinnade kroppar, masker av ansikten. Det var inredning gjord av ben och hud och huset var smutsigt mörkt och stank av ruttenhet. Och flera av de mest erfarna poliserna ska ha kräkts när de såg insidan.
En skräckscen.
En skräckscen.
Om du beskriver det här huset, var bodde han någonstans?
Han bodde i en han bodde på en familjegård i Plainfield i Wisconsin i USA. Ganska isolerat. Och invånarna i Plainfield, när de fick veta det här, så blev de ju totalt chockade, för Edgin, han sågs liksom som en udda men ofarlig ensamvarg. Lite märklig men ändå hjälpsam. Och efter det avslöjandet så blev ju byn, ja, de var ju så chockade, och det var stigmatiserat i decennier. Och de hade så svårt att förstå hur något så fruktansvärt kunde ha hänt i deras lilla samhälle, att de inte hade anat någonting.
Så allt det här skedde rakt under näsan på hans grannar då?
Ja, det kan man säga.
Och han dömdes senare då för de här två morden på de här kvinnorna. Misstänktes han för några andra mord också?
Men det har spekulerats mycket och länge i om han har mördat fler än de två kända offren. Just eftersom att det har hittats så många kroppsdelar i hans hem. Men det har inte kunnat bevisas. För mycket av det materialet och de kroppsdelarna och hud och allt vad det var, det kom ju från gravar som han hade plundrat. Och ofta hade han ju plundrat gravar där liket påminner om hans mamma.
Så allt går igen här med mamman då, kan man säga?
Allt går igen med mamman.
Och vad har han själv sagt efteråt?
Gin, han erkände de här två morden, men han visade liksom aldrig någon riktig förståelse för hur fruktansvärda hans handlingar var. Han beskrev sina gravplundringar som något han gjorde i trans, som att han var i ett rus. Det är ungefär så mycket vi vet.
Vad hände med Edgin efter att han dömts för mord? Och varför pratar vi om honom fortfarande, 67 år efter att han greps? Vi ska prata mer med Matilda Aprea alldeles strax. Man fann Edgin skyldig till två kvinnomord. Vad hände med honom efter att han hade dömts för de här morden?
Nej, men han förklarades ju sinnessjuk och dömdes inte till fängelse utan till vård på ett mentalsjukhus. Och han tillbringade resten av sitt liv på Central State Hospital och senare på Mendota State Hospital i Wisconsin. Där han dog 1984, 77 år gammal.
Och mängder av filmer och annan populärkultur har ju inspirerats av Edgin. Hur skulle du säga att han sticker ut bland historiens alla seriemördare?
Det som gör Edgin så unik är att han inte var en klassisk seriemördare med många offer. Men hans handlingar, de var så symboliskt och psykiskt laddade att de fick enorm kulturell kraft. Han inspirerade till figurer i filmer som till exempel Norman Bates i Psycho. Buffalo Bill i När lammen tystnar och Leatherface i The Texas Chain Massacre. Och han blev nästan som urbilden av den amerikanska, av det amerikanska skräckmonstret. Den stillsamma bonden med fruktansvärda hemligheter.
Och vi ska stanna lite vid den här Netflix-serien som alldeles nyligen har kommit ut. Du har ju tittat på den. Och vad skulle du säga om man tittar på vad är sant och vad är falskt i den här serien?
Ja, men Gein mördade inte dussintals människor som det verkar som man gör i serien, utan bara, inom citationstecken, två. Men det stämmer, mycket stämmer kring hans hem, hans relation med mamman och den här psykologiska besattheten. Och hur samhället runt honom inte såg några varningssignaler. Men det är ju många detaljer och scener i hans barndom till exempel som är dramatiserade. Och något överdrivna på många sätt för att det ska bli lite mer drama i serien. Kittlande.
Har de överdrivit för mycket i den här historien, tycker du?
Jag skulle säga det. Jag var faktiskt ganska besviken när jag såg den och tyckte att det var för mycket som inte stämde eller som var för överdrivet och makabert och groteskt, att jag kände att jag inte ville se den egentligen.
Och verklighetens Ed Gein kanske räcker som historia då?
Ja, det skulle jag väl säga på många sätt, men sen är det ju väldigt intressant och titta på de här serierna, men det är ju ett störande moment när man vet då att det är så mycket som har överdramatiserats och inte stämmer med verkligheten. Och det tycker jag, ja, nej, det funkar inte för mig.
I den här serien så beskrivs han som ett monster. Var han ett monster?
På många sätt var han ju det. Han var ju inte frisk. Det är svårt att säga att någon är ett monster som inte är frisk, men det var ju absurt att han sydde dräkter av hud och sparade på bröstvårtor och vaginor som han gjorde halsband av och bälten. Och det är ju inte konstigt om man tycker att han är ett monster då.
Ja, och morden, de skedde ju för nästan 67 år sedan nu. Och nyligen så har ju Netflix gjort en stor serie om honom och de här morden. Varför skulle du säga att vi fortfarande är så fascinerade så här lång tid efteråt?
Men för att det berör liksom djupare teman än bara mord. Det är ensamhet, det är förlust och sexualitet och identitet. Och Gein var ju både förövare men också offer för sin mamma och den tuffa uppväxten han hade. Och i vår tid liksom, det fortsätter att fascinera då att han speglar rädslan för att ondskan kan finnas mitt bland oss fast vi inte vet det.
Det är någon sorts urhistoria nästan då?
Det kan man säga. Det är ett möte mellan skräck och religion och psykologi.
Sist där Matilda Aprea, krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.